Välkommen till vår podd som den här veckan är ett sommarspecial. Och jag heter Katarina Wendahl och jag är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och jag heter Thomas Werfman och är kyrkoherde i Norrköping.
Och idag så ska vi som vanligt börja med en spaning.
Fast du Katarina, ja. Det är ju jag ser inte dig just
Nej.
Nu. Du är alldeles uppenbart på en annan plats
ja.
Och jag hör bara din röst.
Ja, jag ser
Var
inte
är
dig.
Du?
Nej,
Nej, du ser inte mig.
Nej, du är i Norrköping.
Och jag befinner mig i Norrköping.
Ja, det gör. Och jag är på semester.
Ja.
Liksom med familjen semester.
Jaha. Ja.
Och jag är i Kroatien. I en liten
Kroatien?
Stad. Ja, en liten stad som heter Murter.
Murter?
Ja.
Aldrig hört talas om.
Nej.
Murter i Kroatien. Ligger det in i landet eller vid havet? Eller hur ser det ut?
Jo, det ligger vid havet. Och det är jättefint sådär. Och vi kom hit med buss igår. Vi kom med flyg till Zadar. Ryanair-flyg. Och sen så stannade vi där i Zadar som också är en stad vid kusten. Och sen så tog vi bussen hit till Murter. Igår, ja. Just det.
Vilka härliga namn.
Ja,
Zadar och Murter. Är det varmt då?
Ja, det är ganska lagom. Det är så här 20 grader. Lite sådär upp och ner. När solen kommer fram så blir det jättevarmt, 25-30. Och sen så har det varit lite regn. Och det är bara ganska skönt egentligen att det är så.
För att, friskt och härligt.
Ja, och regnet gör att det liksom dämpar den här hettan. Men de själva tycker ju att det är jättehemskt när det regnar lite grann.
Det är för kallt.
Ja.
Men så om bara någon timme så ligger du i Medelhavet och plaskar.
Eller, ja. Och det är så här, och det är så här stenar, det är ju inte sand så mycket utan mer liksom små vita stenar. Det är fint, det är...
Det är ju perfekt.
Ja, det är lavendel och det är vit sten och olivträd och skönt, vackert tycker jag.
Du, om bara några timmar är jag där, jag tar nästa flyg.
Ja, du är välkommen.
Det låter härligt.
Ja, det är faktiskt härligt. Ja. Ja, men the show must go on, eller hur? Så det är därför så kör vi ändå.
Absolut.
Ja, det kan vi ju
nu vill jag höra en spaning.
Och min spaning då, den handlar om att vara europé. Vad har jag som svensk gemensamt med en kroat egentligen? Alltså, har vi någonting gemensamt?
Oj.
Det är min spaning,
intressant.
Min fråga. Ja, alltså det här, nu lever vi ju i Brexit-tider. Jo.
Just det.
Ja, folk vill, olika nationer stärker sin nationalitet. Vad har vi då gemensamt i Europa? Vad tänker du?
Ja. Vad är gemensamt?
Ja, liksom, vad är vår gemensamma identitet? Är det någonting förutom liksom den här ekonomin? Och om det bara är att vi har en liksom gemensam, det här med EU-projektet och så, räcker det liksom? Eller måste vi ha något mer gemensamt? Måste vi ha liksom ett vi? Vi brukar ju tala i Svenska kyrkan i Norrköping om att vi ska bygga det stora viet ibland. Sådär.
Det stora viet.
Behöver vi det i Europa
också?
Och vad är det i så fall?
Oj, vilken fråga.
Ja.
För med Kroatien, du tog Kroatien som exempel.
Ja, det är bara eftersom jag är där.
Det är därför. Det är ju toppen. Vi använder Kroatien som exempel. Och det är ganska långt mellan Kroatien och Sverige. Vad kan det vara? Ett par hundra mil?
Ja, det är ju långt.
Ja, det är nog ett par hundra mil till Kroatien skulle jag tro. I alla fall om man åker bil, fågelvägen lite närmare.
Ja.
Och vi har ju väldigt lite gemensam historia. Sverige och Kroatien har egentligen aldrig... historiskt sett haft så mycket med varandra att göra.
Nej, ja, precis.
Längre bak i historien, det har varit för långt bort.
Ja, det är lite långt bort.
Det
är ju liksom Medelhav. Ja, det har inte varit, Karl XII var ju aldrig där liksom. I Kroatien.
Nej, fast han var ju faktiskt i Turkiet.
Ja, det var han.
Han passerade kanske Kroatien.
Han tyckte inte det var liksom värt att stanna kanske. Det var ju liksom inte så här turistparadis.
Nej, han var på väg hem. Hur som helst. Så historiskt sett har vi inte haft...
Ja,
men det jag tänker när jag rör mig ut i världen och man träffar människor från olika håll och där man ser att man är från olika platser, så är det någonting i ett slags beteendemönster som gör att man kan se att man kommer från olika platser.
Ja.
Man rör sig på lite olika sätt, man har olika gester, man beter sig i grupp på olika sätt. Hur långt man står ifrån varandra. Alltså människor från Asien och människor från Europa har lite olika uttrycksmedel.
Ja, men människor från Sverige och Kroatien.
Människor från Sverige och Kroatien skulle man tro. Alltså tar man människor från Japan och Kina i ett rum och man tar människor från Kroatien och Sverige, så skulle jag tro att om man tittar på hur vi beter oss liksom i gruppdynamik så har vi lite olika sätt att vara på. Där tror jag man skulle känna att när man från Kroatien och Sverige så har man något likartat sätt i
lite mer lika på varandra.
Ja, jag skulle tro det.
Ja, precis.
Det finns någonting i någon slags grundläggande kultur som är lika. Tar man människor från Asien, Afrika och Europa, så tror jag det finns ganska subtila små skillnader som gör att man, är man från Afrika, har man ett lite likartat sätt. Men det är oerhört svårt att beskriva.
Ja, det är det ju, verkligen. Jag tänker
vad
på
är
ett,
de skillnader?
Ja, och det ska man ju inte göra för då, alltså, inte, för vi vill ju, ja, lite grann kan man ju göra det förstås, men inte för mycket kanske heller.
Samt kan det vara bra om man åker någon annanstans, att man har en
grundläggande
bild av hur ställer man sig i en kö?
Ja.
Hur hälsar man?
Precis.
Så att man på något sätt möts. Ja. Samtidigt måste man ju säga att grundläggande basala mänskliga beteenden, alltså, ler man mot varandra är man sannolikt vänlig.
Ja, precis. Det måste ju vara liksom, lite lika.
Kramar man om någon tycker man ju sannolikt om den personen.
Jag tänker på en grej som jag tänker vi har gemensamt, som är aktuellt nu också. Det är fotboll. Fotboll har vi gemensamt. Igår när vi var på restaurang så satte de ju fram en sån här storbilds TV och började och visa i det här EM nu. Europamästerskapen. Ja. Alla är jätteengagerade i det där då. Om man åker till USA så är det med europeisk fotboll är ju liksom ingenting. Det är ju inte alls något. Ja, lite är det förstås, men inte på samma sätt som här.
Nej, det är inte, men
det är en sån sak som liksom är som vi har gemensamt verkligen.
Ja, det är ju över hela jorden. Det är väl en av jag tror att fotboll är den mest spridda sporten i hela världen där man spelar.
Ja, jo, det är det ju förstås. I Afrika och så.
Många andra sporter är ju ändå lite lokala. I vintersporter, det kräver ju snö och så vidare. Och en del andra sporter som är stora, till exempel amerikansk fotboll, men det är ju där och så. Men just fotboll i vår form, det finns överallt.
Jo, det gör det ju. Fast det är kanske väldigt stort här. Om man jämför som med USA till exempel, där är det ju amerikansk fotboll. Eller andra saker. Jo, inte men i många delar är det i Sydamerika är det ju jättestort sett. Fast det har vi ändå gemensamt. Och faktiskt den som vi bodde hos häromdagen i staden Zadar. Han berättade att han hade varit fotbollsspelare i före detta Jugoslavien. I liksom stora fotbollslag där. Det var ju lite roligt. Ja, han var fortfarande väldigt så energisk och fixa och dona och så här. Såg lite fotbollsspelaktig. Ja, det var lite roligt. Men men en annan grej.
Men något annat som jag tror. Du hade en annan sak. Förlåt, säg. Jag tänker förenar oss också är ju att vi faktiskt har i grunden samma religion och trosuppfattning.
Ja. Alltså, det har vi ju.
Vi utgår från Bibeln, vi har samma i grunden samma världsbild, samma människosyn. Vi tror att vi lever här och nu och så dör vi och så har vi ett hopp om ett evigt liv. Vi har inte till exempel tanke för att jämföra, alltså tänker man att det är en reinkarnation, att vi återföds gång på gång i en oändlig kedja. Det är ett annat sätt, i grunden ett annat sätt att uppfatta hur man är människa. Vad är det att vara människa? Och det tänker jag att vi i Europa som har en kristen bakgrund och en kristen grund. Så det behöver man inte egentligen ha en egen egen tro för att ändå ha den uppfattningen att vi lever här och nu och så dör vi, och åtminstone många av oss bär på ett hopp om ett evigt liv. Det förenar oss. En världsbild, ja, en grunduppfattning av hur världen beskrivs. Det tror jag är oerhört viktigt i hur vi känner igen varandra och förstår varandra.
Jo, men precis. Om man går in i en kyrka här så vet man ungefär vad det handlar om. Liksom så.
Ja, och träffar man en människa på gatan kan man nog tänka sig att den personen har de här grundläggande synen på liv och skapelse och så. Att man delar den.
Och det
till exempel är man i en annan, helt annan del av världen. Men, ja, då har man en reinkarnationstanke. Det är en väldigt annorlunda syn.
Ja.
Som jag tror gör att man får en värdegemenskap på ett omedelbarare sätt.
Sen, det får ju med sig också en hel mängd andra saker. Man liksom heter ungefär samma namn. Och det är hon som äger det här stället där vi är nu. Hon heter till exempel Marta. Det är ju ett namn som finns i... hos oss också. Det är som man känner igen lite grann.
Och sen är det väl också då så att har man den här samma grundsynen på det sättet, alltså man har en slags världsbild ihop. Så men det följer också, tänker jag, med ett antal beteendemönster. I hur vi är. Det här, men det här är ju väldigt subtilt.
Ja.
Det är nog oerhört svårt att mäta och väga och se på. Men jag tror att vi kan uppleva det lätt. Alltså intuitivt uppleva det.
Ja, absolut. Ett annan grej som jag tänkte på, det är, tror jag, i Europa att vi liksom har våra samhällen uppbyggda på ganska likartade sätt. Alltså att vi tycker om välfärdssystem helt enkelt. På ett sätt som man till exempel i USA inte gör ju på lika mycket.
Nej.
Alltså där är ju staten något som ska vara så litet som möjligt, tycker många. Inte alla, men många. Medan vi tycker ju om starka stater med välfärdssystem. Även om inte alla lyckas ha det, så är det det man vill på många ställen.
Man kan ha olika tankar om det och olika åsikter om det.
Men ändå åt det hållet.
Som man liksom. Och i Europa så har vi att förhålla oss till den tanken.
Ja.
För att det är en slags grundtank. Och den tror jag också är ganska en slags lika grundidé på något sätt. Det är nog så.
Det tror jag. Jag läste någon artikel om det. Om någon annan som hade skrivit om europeisk identitet. Och det han tyckte det var bland annat att i Europa så måste vi prata om vår identitet. Alltså, vilken är den europeiska identiteten? Den är liksom mer ifrågasatt.
Okay.
Så, till skillnad från där det är mer självklart att det finns någon, liksom, så tror jag att han tyckte. Och sen så tyckte han en annan sak, och det var att vi har ett bordsskick som liksom är över hela Europa. Om man jämför då med USA som har ett annat bordsskick. Alltså vi har det här, man vänder upp och ner på gaffeln och så äter man liksom med både kniv och gaffel. Medans i USA, som vi tycker själva att vi är så lika, det gör man inte alls så. Det är ju tvärtom. Där skär man upp liksom maten och så lägger man ner kniven och sen vänder man på gaffeln och äter den upp och ner. Alltså med
just det.
Sådär som vi äter när vi äter, ja, som lite inte så fint bordsskick kanske. Så det var en sån där grej som...
Nej, men bordsskick. Men det kanske är så att bordsskick är det bästa sättet att se de här likheterna och skillnaderna. Jag menar, det är många delar av jorden man äter med pinnar.
Ja.
Det är ett helt annat sätt att äta på.
Ja.
Verkligen helt annorlunda.
Ja, helt annorlunda. Eller man äter med bröd och kanske med händerna eller lite sådär.
Med händerna eller precis.
Ja.
Bordsskick kanske är det absolut. Det som förenar och skiljer människor åt.
Ja, det är spännande. Men det viktiga är ju också att vi har ett mångkulturellt samhälle. Men ibland är det ju ändå intressant att fundera kring sådana här frågor. Liksom, vad är det att vara europé? För det är ju ändå någonting. Och det verkar ju som att vi behöver tänka på det. Om vi vill vara en europeisk gemenskap. För att,
ja.
Vi hör ju liksom
och så kan man tänka Precis, vi bör tänka det stora, vi bör också tänka det lilla. Vad är det att bo i Norrköping och vad är det att bo i en viss stadsdel och vad är det att bo i det kvarteret? Alltså det är åt båda hållen och förhålla oss både till det stora och det lilla, ja. Det globala och det lokala. Ja. Det är så vi kan vara människor.
Vi har många identiteter samtidigt.
Många identiteter
på
samma gång.
Det är bra.
Det är gott. Jag har en nyhet som i Norrköpings tidningar var uppslaget ganska stort. Som att det var en stor nyhet. Men det handlade om väldigt små saker. Ja, rubriken var som följer. Oron för de små monstren är här.
Oron för de små monstren?
Oron.
Det var inte så här dagisbarn eller så?
Nej, det var inte dagisbarn. Det handlade om fästingar.
Ja, men det kan man ju vara lite orolig alltså, för.
Ja, och så, så handlar själva artikeln om, liksom, om fästingar, hur man tog bort dem, att man inte ska droppa på väg. Så här. Man får att man ska ha nagellack på dem och fett och man skulle vrida åt vänster och sådär. Det är ju helt passé. Nu ska man bara ta tag i dem med en pincett och dra dem rakt upp.
Just det.
Och inte kladda på saker och sådär. Och det var små råd, hur gör man med fästingar? Och den här oron var tydligen så stor nu så att det var rubrik i MT att nu är de på väg. Är du rädd för fästingar?
Nej, inte rädd. Men jag har liksom, jag tycker de är lite obehagliga. Och vi har ju ett sommarställe i Mälaren.
Ja.
Och där får man alltid mycket fästingar. Så att man, jag är liksom uppväxt med att ha haft fästingar på liksom många olika ställen. Om säger, i inner, eller ytterörat på något konstigt ställe och... Och så där. Alltså det...
I ytterörat?
Ja, liksom i de här, inte i innerörat utan i liksom själva örat som man ser på något konstigt ställe.
Oj,
alltså jag är uppväxt med sådana liksom, minnen.
Jag hör det. Men jag måste ju säga att när jag börjar tala om fästingar, du är ganska avslappnad. Många människor säger att det är det äckligaste som finns.
Ja, jag är ju van vid dem så.
Du sa lite tillbakalutat. Ja. De är lite obehagliga.
Ja, de är lite obehagliga. Nej, jag är inte så här fobi så. Jag är mer van att man plockar bort några stycken sådär.
Ja, jag är inte heller rädd för dem. Våra två katter får ju fästingar hela tiden. De har ju en krans runt halsen.
Ja.
Och även fast vi tar på fästingmedel på det man droppar på pälsen och håller på. Det hjälper ju inte. I alla fall har inte vi hittat några rätt medel utan... Det blir mindre då, det blir färre fästingar på dem, men det är ändå fästingar.
Men går de
så
över då?
Ändå...
De går över från er till er också då, från katterna, att de kan hoppa upp på er och sådär, eller?
Nej, det har inte hänt ännu, men det gäller att plocka bort. Annars kan ju den där tjocka fästingen lossna in och sprida de här. Det är ju usch, så hemskt. Katterna, det jag tycker med fästingar är knepigt är ju att de kan krypa på skinnet utan att man känner det.
Ja, och sen alla sjukdomar som de sprider.
Vi har ju en kollega som råkar riktigt illa utan fästing och faktiskt blev sjuk.
Ja.
Riktigt.
Ja,
så det är ju en det är fruktansvärt.
Ja, men jag känner en som jobbar med folk som har blivit sjuka av alltså så här, neuroskador bland annat av fästingsjukdomar. Liksom så. Hon säger så här, vaccinera er mot TBE. Liksom.
Ja.
Gör det bara för att det... Den sjukdomen vill man inte ha, liksom.
Nej, så. Är du vaccinerad?
Ja, jag är vaccinerad, absolut. Och hela familjen.
Jag är ju inte det.
Är du inte?
Ja, men...
Varför?
Nej, men jag är inte... Det var ju en så kallad bra fråga.
Det finns ju sådana här fästingbussar man kan åka och vaccinera sig.
Jag körde faktiskt förbi en sån på E4 i förrgår. Då tänkte jag, är det så att man bara sträcker ut armen genom vindrutan då blir vaccinerad i farten?
Ja,
för det kändes så, men...
Det är väldigt...
men det gjorde vi inte.
Man liksom bara...
Jag måste se till...
Ja.
Det är dags att vaccinera sig mot fästingar, för det är ju faktiskt riktigt otäckt. Och som sagt, vi känner människor som har råkat illa ut. Och så.
Men borrelia kan man ju inte vaccinera sig mot.
Nej, just det. För det är ju en bakterie. difteri är det inte så, och då kan man inte vaccinera sig. Men TBE är ett virus och det är riktigt otäckt. Ja, båda är otäcka. Ja. Men nu ska du få något häpnadsväckande som du kanske inte visste.
Nej,
fästingar verkar du veta mycket om och du har upplevt dem och de har varit i öronen.
Ja, vi har
och
testat alla metoder har hänt med olja och vrida åt höger och vänster.
Alla metoder och fästingar, det är du väl bekant med, alldeles uppenbart hur du är vaccinerad. Men nu kommer det häpnadsväckande. Mm. Jag hörde ett radioprogram där en forskare sa, han var biolog och forskare, han sa att det är så att fästingar gör ingen nytta överhuvudtaget.
Ja, det är det mest onödiga
inte. Ja, och de ingår inte ens i det ekologiska systemet.
Jaha, var kommer de ifrån reporten, då?
Ja, de kommer ju från naturen, men reporten frågade, så man har ingen nytta av dem. Nej, sa forskaren. Om man skulle utrota fästingarna så skulle inte det rubba balansen överhuvudtaget.
Det är inga fåglar som äter fästingar eller så?
Ingen äter fästingar.
Det är bara fästingen som
de bara är.
De kanske är högst upp i liksom näringskedjan.
Ja, de håller, dricker ju blod och håller på. Ja, högst. Nej, men visst är det fantastiskt att den här forskaren, om man har rätt så är det ju så att de är bara, liksom, bara finns och bara ställer till elände.
De kanske är implanterade av aliens som någon så här,
liksom
spioner eller någonting.
Ja, det enda de gör är att de sprider sjukdomar.
Ja.
Och det skulle man ju då kunna tänka sig att det skulle ju kunna då vara någon slags ekologisk nytta, att någonting håller nere då olika djurstammar i antal genom att de blir sjuka.
Mm.
Men den här forskaren menar på att det var inte heller särskilt intressant ur den synpunkten. För de sprider inte sjukdomar i den omfattningen så att det påverkar balansen.
Nej, det är ju inte liksom pesten eller så som de sprider.
Nej, de är inte ens särskilt effektiva sjukdomsspridare. Även om vi känner människor som blir sjuka så var det svårt att se det också i det ekologiska systemet. Ja. Att de hade den rollen.
Mm.
Och då blir ju frågan, kan man utrota fästingarna?
Eller har de ett värde i sig? Liksom?
Ja, precis. Jag menar inte om man kan det rent fysiskt, det vet jag inte hur det skulle gå till. Men säg att vi kom på en metod, vi utrotar de här små djuren.
Ja.
Alltså det som MTV, de små monstren ska bort.
Mm.
Och det skulle vi alla må bra av, för att våra katter skulle definitivt må bra av det. Och vi får dem inte i öronen och på öronen och sådär. Mm. Och vi blir inte sjuka. Allting verkar bra. Men precis som du säger, har de ett värde i sig därför att Gud uppenbarligen har skapat dem?
Eller det här mer ekologiska tänket också, liksom att allting har ett värde i, oavsett vad man grundar i. Liksom att isbjörnarna är isbjörnar för sin egen skull. Och det är inte främst för någon annan skull de ska leva liksom på Nordpolen.
Nej.
Fästingarna, precis. Är de fästingar för sin egen skull?
Är de fästingar för sin egen skull?
Ja, nu kommer jag på en sån här makaber parallell, jättemakaber.
Ja, jag tål, jag sitter ner. Du kanske lyssnar, men också gör så att nu tar vi emot detta.
För det här lyssnade jag på och hörde på en annan podd för ett tag sedan. Att, tydligen så har flatlöss håller på att bli utrotade. De finns liksom nästan inte längre. Och då var det någon som, någon konstnär, jag vet inte om det var förra veckan debatt eller så, men som tyckte att man skulle odla det, alltså ha det på sig för att de inte skulle utrotas. Det är sant.
Är det sant?
Ja.
Ja. Tänkte han själv vara frivillig då?
Ja, det vet jag inte. Eller om det var
jag
andra
tycker
som skulle
en sån åsikt. Ja, precis. En sån åsikt kräver nästan att man själv är beredd.
Ja, det måste man.
Nej, men fy, vilken tanke.
Att de finns för sin egen
man kan
skull.
Ju ana att. Ja, man kan ju ana att de här flatlössen, det är väl bra om de försvinner. Det kanske är samma som med fästingar, de är bara besvärliga.
Ja, det är väl som fästingar. Så. De är ju ännu mer en sjukdom. Liksom. Ja, jag vet inte.
Ja, det är väl
lustigt.
Men vad intressant att de är på väg att försvinna.
Ja, och sen att det är en sån, har varit i alla fall då, jag vet inte hur på allvar det var, men det låter. Det är ju lite konstigt, men det har i alla fall varit en sån diskussion på något sätt. Lite parallell till det här med fästingar då.
Ja, det var intressant och det hade jag ingen aning om. Men om man tar att vi säger att allting har ett värde för sin egen skull. Det är ju en oerhört tilltalande tanke. Jag kan ställa upp på den med isbjörnarna och det här. Och även djur som vi aldrig ser. Men de finns där för sig själv. Men då kan man ju fråga. Det är snart midsommar. Midsommarafton här är ju snart. Och sannolikt kommer jag sitta ute. Och sannolikt kommer jag vilja sitta i shorts. Även om det är lite halvkallt så där. För det är ju midsommar. Och då kommer myggen. Och jag kommer ju troligen slå ihjäl 50 mygg.
Ja, så många man kan
Ja,
typ.
alltså jag kommer ju personligen ägna mig åt att slå ihjäl liv
Ja.
på midsommarafton. Det finns alla skäl att
Ja,
tro
ja.
det. Och jag kommer göra det utan att tveka.
Ja,
Men
men man
samtidigt,
försöker ju bara
när vi...
freda sig liksom. Det har jag gjort i
Jo,
natt här.
men...
Det är mygg här i Kroatien också faktiskt.
Är det mygg där
Ja,
nere?
ja.
Hur många liv har du på
Ja,
ditt
det jag vet
samvete nu
inte.
då?
Men jag har hört en del ljud. Såna här
Och
hemska ljud som
någon
man
har du
bara vill
smackat
att...
till?
Ja, man vill bara att de ska vara tysta liksom. Så.
Ja, men utifrån resonemanget att allt har ett värde i sig och man till sin egen skull, då gäller ju det rimligen också myggor.
Men gäller det på individnivå liksom? Så, det finns ju myggor kvar om man
Ja,
säger så. Det skulle ju vara,
det finns myggor kvar.
vill man att de ska helt försvinna om de inte störde ekosystemet?
Nej, om myggorna
Då
försvinner, det
stör.
skulle störa
Men om det inte
ekosystemet
gjorde det?
enormt.
Ja, det skulle det göra. Och då skulle
Om vi
man ju
inte
nästan
slog ihjäl
sakna dem
dem.
också, tänker jag. Om de inte alls fanns. Det var helt tyst liksom. Det skulle ju vara lite konstigt.
Jag skulle snarare sakna fåglarna som skulle
Ja, ja,
försvinna.
ja. Men om det, vi säger att...
Därför att det inte finns något att
Ja,
äta.
ja.
Skulle du sakna mygg? Saknar du myggorna i december?
Nej, men jag vet ju att de finns.
Nej. Man vet. Ja, men så på något
Lite
sätt
lagom.
ägnar vi oss åt... Ja, på något sätt. Och jag menar, vi hade ett myrsamhälle hemma.
Ja.
En sån här svartmyror i köket. Vi ställde ju dit en sån där dosa, så hela samhället har ju dött.
Ja, visst.
Så på den nivån tycker vi, det har ju någonting att göra med djurs komplexitet. Alltså en ko skulle jag ju inte gärna gå och slå ihjäl bara för att den stör mig.
Nej, den är ju inte en
Jag skulle,
skadedjur
och det
liksom.
finns massa, det finns massa, och
Men
det
en
finns massa
vild ko
lagar kring det.
skulle ju kanske
Ja,
inte...
en vild ko, skulle jag slå ihjäl den?
Inte du
Ja,
personligen,
det är klart
men
om...
någon skulle ju säkert göra det då. En jägare.
Ja, om den anföll mig
Ja.
skulle jag nog det. Det
Ja,
har du rätt i.
en djur,
Ja.
en ko som liksom gjorde konstiga saker och gick på barn och sådär. Eller så. Jag vet inte vad hon skulle... Men så här,
Ja.
en galen ko liksom. Den skulle ju bli
Ja, det är
ihjälslagen,
sant.
tror jag.
Ja, jo, det skulle man, för man
Det
vill
handlar ju om
rädda
att
sitt
sätta
eget liv och så.
gränser för naturen på något sätt ju. Inte att den ska
Handlar om att så...
ta slut, men den ska ju vara där den hör hemma. Alltså, det är den
Ja,
on...
det är sant. Och vi medverkar i naturen och vi har på något sätt rätt att överleva i
Ja,
naturen. Inte
vi...
till vilket pris som helst, men ändå vi är en del av. Men jag tycker att det är som ett olösligt problem.
Att man
Man
slår
får
ihjäl.
förhålla sig till
Ja.
vilket djur kan man, så att säga. Jag menar, jag äter hamburgare med glädje. Det är ju en ko som någon har
Ja.
tagit död på. Så uppenbarligen har jag en känsla av att jag ändå kan, i vissa sammanhang kan djur behöva dö. Ja,
Ja,
men
indianer.
utrota fästingarna.
Ja.
Ja.
Nej, men indianerna bad
Utrota
ju om
fästingarna.
ursäkt för när de slog ihjäl ett djur.
Just det, och
Ja.
att man på något sätt också gav tillbaka någonting till naturen. Men att utrota fästingarna, jag känner inte att vi riktigt har svaret på om det är rätt eller inte.
Men där tror jag nästan att det skulle bara vara bra om de försvann.
Du kör den hårdare
Ja,
stilen
det
där.
gör jag faktiskt.
Ja, och jag kan känna jag känner en viss oro inför den tanken, just för att allt som
Hör
är
ihop.
skapat har sin egen rätt, hör
Ja.
ihop. Och så tänker jag också, jag vill avsluta den här nyheten med den här bilden från Jesaja, att då en dag då kommer lejon och lamm ligga
Ja,
tillsammans.
just det. Fästingar
Denna
och
fantastiska, ja,
katter.
och då frågar jag, fästingar och katter ligger
Ja,
tillsammans.
det är en fin bild
Det
också.
är en lokal bild från Jesaja
Ja.
där. Men ja, fast jag är också inne på att de där fästingarna kanske ändå inte riktigt.
Det kanske kan, man kan ju ha kvar något exemplar.
Jag tills, tror, precis. Men,
till det blir det här
som
riket.
På zoo.
Ja, kanske.
Ja. Ja, vi har inte löst det här och jag tror vi får avrunda den här nyhetssamtalet utan att riktigt komma fram till det.
Mm.
Hur gör vi med fästingarna?
Mm.
Samtalet får fortgå lite ja. Där, för här har vi något, det är något med det som mm. fortfarande oroar mig.
Mm. Ja, men fästingar i sig det är ju gott. Det oroande också faktiskt.
Redan i början och ja. Idén om vad vi ska göra med dem är fortsatt lite oro ja. Där. Kan vi verkligen ta bort dem?
Ja.
Ja, tack för att du lyssnade. Vi återkommer med vår sommarspecial framöver. Lyssna gärna igen.